Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De har absolut varit väldigt medvetna om hur dåligt jag har mått.
Du sitter i ett litet rum, långt ute på den västsvenska landsbygden.
Jag började sälja till följd av våldtäkter, som två stycken som var väldigt tätt på varandra, när jag var 15. Så då började jag sälja sex på internet i ett försök att ta tillbaka någon slags kontroll över sex och sexualitet. Det var flera år senare först som jag förstod att det var just barnsexhandel som jag hade varit utsatt för.
Den unga tjejen Bella bor på ett behandlingshem. Har isolerat sig själv för att undkomma männen. Men i hennes mobil fortsätter de att kontakta henne. Männen som sett hennes sönderskurna ben och armar. Som vet att hon sitter på behandlingshem. Som vill köpa henne ändå. Trots att hon vädjat om att de ska sluta höra av sig.
Men jag frågade torskar ifall de skulle triggas av att jag hade nya ärr eller nya sår liksom från självskada. Så kunde de säga att nej, jag tycker bara att det är lite sexigt.
Jag och Bella har bestämt oss för att gillra en fälla. Men inte vilken fälla som helst. I den här fällan kommer ingen kunna slingra sig undan. Ingen kommer kunna ha några ursäkter.
Alltså jag tror att de verkligen begår ett misstag i att de tror att deras hemligheter är mina hemligheter. För jag har verkligen inget intresse av att beskydda dem från vad vi har gjort i deras familjebil mellan ICA-kassar och bilbarnstolar liksom. Det ligger inte i mitt intresse överhuvudtaget att bibehålla de här hemligheterna.
Du lyssnar på Systrar, en granskande podcast om män som köper kvinnor, våld och överlevnad. Och tre unga tjejer som slutade vara tysta.
Jag har inte tid att prata med dig nu.
Vi ska träffa Bella förstår jag.
Ja.
Vi är från Göteborgs-Posten.
Det är inte jag liksom.
Det är väl precis vad du är. En liksom serietorsk som försöker be om ursäkt när du inte ens kan titta mig i ögonen samtidigt.
Av Göteborgs-Postens Mikael Verdicchio. Sjätte delen.
Ja. Ja, nej men nu har vi gått en bit och står liksom mitt i stan liksom. Ja, avenyn går här precis. En av de här männen ska ju bo här i närheten.
Mm. Man tänker att på den här gatan bor inga fattiga personer.
Nej.
Det här är liksom Göteborgs övre skikt.
I den här podcasten granskar vi män som köper kvinnor. Det är en historia om tusentals män i Sverige som varje dag köper unga tjejer. Där jag och min kollega Meli granskar sexhandeln i framförallt Göteborg. Där vi också har granskat ett stort rättsfall. Där offren var några unga skolflickor och tonårstjejer som såldes till hundratals män i Göteborgsområdet. Och där allt slutade i en rättegång där 10 av männen åtalades. Majoriteten erkände, dömdes till böter och kunde sedan gå hem. En av dem förhördes till sammanlagt 53 sekunder.
Har du klart?
Ja. Lite tillägg och att det inte alltid har varit oskyddat i för sig. Men det kanske har marginell betydelse.
Mm. Och i övrigt då så var åklagarens uppgifter korrekta?
Ja.
Det är inget mer du vill säga om det här?
Mm. Nej.
Nej. Men då avslutar vi.
Ingenting kan kompensera eller ge upprättelse får jag väl säga
tillräckligt för detta.
I centrala Göteborg, i närheten av domkyrkan, har advokaten Eva Backman-Kil sitt kontor. Hon var också med på rättegången och företrädde där en av tjejerna. Men hon har också haft kontakt med flera av dem.
Jag kan inte ta till mig hur man kan göra så och använda och utnyttja en ung flicka på det sättet. Ta på henne ett hundhalsband. Begå diverse övergrepp. Några här som var halvunga killar som köpte hem för fredagsnöje. Var är mänskligheten då? Det är ju det, mörkertalet är ju enormt. Och detta pågår ju varje dag, dygnets alla 24 timmar. Och när man tänker på det så blir det ju hisnande. Och när man tänker på alla dessa övergrepp som pågår varje sekund, hela tiden. Och det är det som gör, tycker jag, att man måste skapa en medvetenhet i samhället. Att människor reagerar, att människor... Det var ju en som... Han uttryckte det på det sättet att han talade med de här flickorna som han träffade. För att försäkra sig om att de inte var utsatta för någon människohandel eller liknande. Och att de trivdes med det som de gjorde, så att säga. För mig så är det helt ofattbart hur man ens kan komma med en sådan invändning. Och hur man ens kan tycka att man tvår sig fri på det sättet. Men det är kallt, känslolöst och omänskligt.
Så vad hände egentligen med alla de hundratals männen som aldrig dömdes? Ja, för tillfället ligger alla namn i ett polisarkiv där ingen kommer åt dem. Och enligt åklagare Mats Ilbom, som höll hela utredningen, fanns förutom nämndemannen och barnvåldtäktsmannen Denny Olofsson, som ni hörde om i förra avsnittet, även andra uppseendeväckande personer.
När vi gick igenom material så hittade vi också de här noteringarna om att det skulle vara en polis som har köpt sex. Och vi har ju utrett den frågan nogsamt, men inte kommit fram till någon specifik person. Så det har vi lämnat där än efteråt.
På vilket sätt har ni utrett frågan?
Vi har ju försökt utifrån hennes beskrivningar att få fram en misstänkt person, men vi har inte kommit så långt.
Om det skulle vara så att en polis har köpt, är det något som skulle förvåna dig?
Förvåna mig kanske jag inte skulle drista mig till att säga. Snarare så är det väl kanske ett genomslag av att de här männen finns i alla kategorier i samhället.
Nej, men det är ju synd att vi inte vet vem det är.
Ja, visst, det är just det som inte ska få hända. En polis ska inte...
Men man är ändå inte förvånad med tanke på det materialet vi har gått igenom.
Ja, tyvärr kommer vi inte längre när det gäller polisen. Men jag och Meli har ju samtidigt vår egen lista. Närmare 400 män i Göteborg. På vår lista finns en man på Linnégatan som ska ha våldtagit en tjej i sin lägenhet. En ungdomspolitiker som köpt sex i valarbetarkläder. En journalist, en mäklare, 4 tonårskillar, 3 lärare. En Volvo-chef, en klubbprofil och en kyrkoarbetare som köpt och våldtagit en 14-åring. Ni som vill kan läsa om alla de här männen och även kvinnornas texter om dem på vår specialsajt gp.se/systrar. Jag och Meli bestämmer oss för att konfrontera männen. Vi vill veta hur de egentligen tänker. Hamnar utanför villauppfarter och lägenhetsuppgångar. Men det kommer inte bli så lätt som vi tror.
Ja, hejsan. Mitt namn var Mikael Radicke och jag ringer från Göteborgs-Posten. Det är så att jag håller på med en granskning av sexhandel och kollat på ett material då där ditt namn har...
Jag har inte tid att prata med dig nu.
Kan jag ringa upp dig?
För nästan ingen vill prata med oss. Låter oss inte ens förklara vad vi vill. Så vi funderar på andra sätt. bestämmer oss för att byta strategi.
Jag upplever ju att det är mer stigmatiserat att komma ut med att man har varit hora eller är, än att man är sexköpare.
Nu ska vi över till en ung tjej. En tjej med rosa jacka och vita snörade kängor. Hon heter Bella och ni som följt den här podden från början minns kanske att hon var en av de första som kontaktade oss i arbetet med den här granskningen.
Vi har inte ens brottsofferstatus och vi ses ju som ett brott mot staten, eller det vi utsätts för. Och vilket liksom går att jämföra med att klottra på en vägg, vilket jag tycker legaliserar torskarna liksom, för att det blir inte ett övergrepp mot en människa.
Hon bor just nu ute på ett behandlingshem på den västsvenska landsbygden. Har träffat sexköpare i flera år som ett sätt att skada sig själv. Från början som ett sätt att slippa flashbacks från två grova våldtäkter som hon utsattes för som barn. Hon har utsatts för allt. Blivit bunden, strypt, slagen. Utan att Bella känt någonting.
Det var flera år senare först som jag förstod att det var just barnsexhandel som jag hade varit utsatt för. När jag utsatte mig för liknande situationer så blev det som att dels så kändes det som att det var verkligt och jag kände mig inte galen. Men framförallt var det för att jag skulle kunna stänga av mina känslor och det kan vara typ att man stänger av hörsel, stänger in sig i tunnelseende. Men för mig har det handlat om att skala av känslor. Både liksom ångest och negativa känslor, men också har jag stängt av jättemycket glädje.
Männen som träffade dig, vad hade du velat att de gjorde egentligen?
Jag hade inte velat att de skulle träffa mig överhuvudtaget, för att det finns inget sammanhang där jag hade träffat dem som inte hade varit just för att de skulle skada mig.
Bella är långt ifrån ensam om att sälja för att skada sig själv. Ungefär en fjärdedel av alla unga som säljer sex gör det av just den anledningen. Och i Bellas fall har många av männen frågat hur hon mår. Men i slutändan har det inte spelat någon roll.
Nu för tiden så svarar jag oftast att jag mår okej. Förr i tiden så var jag väldigt öppen med hur dåligt jag mådde. Och det äggade snarare igång dem mer. Jag frågade torskar ifall de skulle triggas av att jag hade nya ärr eller nya sår liksom från självskada. Så kunde de säga att nej, jag tycker bara att det är lite sexigt.
Många av männen som Bella träffat vet om hennes situation. Har sett hennes sönderskurna ben och armar. Men det är inget som hindrat dem. Tvärtom har vissa hämtat henne vid behandlingshemmet. Vill köpa henne ändå, trots att hon uttryckligen vädjat om att de ska sluta. Bella har kommit med en idé. För vad skulle hända om vi gillade en fälla? Om vi lät männen komma? Män som redan köpt sex och våldtagit Bella. Män som vet om hennes situation, hennes mående och som hon uttryckligen bett inte ska köpa henne. Men som trots det väljer att fortsätta. Vad skulle hända om de istället mötte en reporter och en fotograf? Om även männen fick något att förlora?
Jag ser verkligen fram emot det och tycker att det är en viktig grej. Det skulle kunna bli lite av en upprättelse som är svår att få till.
Vi bestämmer oss för att boka rum på ett litet hostel senare i veckan. Ett hostel utan receptionist, där vi vet att sexhandel brukar ske. Behöver knappt vänta innan männen skriver. Män som vill köpa en utsatt tjej en fredagkväll.
Alltså jag tror att de verkligen begår ett misstag i att de tror att deras hemligheter är mina hemligheter. För jag har verkligen inget intresse av att beskydda dem från vad vi har gjort i deras familjebil mellan ICA-kassar och bilbarnstolar liksom. Det ligger inte i mitt intresse överhuvudtaget att bibehålla de här hemligheterna.
Medan vi väntar på att det ska bli fredag åker jag och Meli ut till en stadsdel i Göteborg. För bland adresserna på vår lista finns det en som vi fastnat lite extra för.
Här, vi kommer in i alla fall. Här är det.
Enligt våra uppgifter så bor det en man här. Som inte bara köper hem utsatta kvinnor och har sex med dem. Efteråt gjuter han dessutom av deras underliv. sparar på underliven i en samling. Bland prostituerade och sexhandelsoffer kallas han för trofésamlaren.
Jag har träffat honom, ja. Det var...
Men du sålde sex till honom då, så ville han göra detta eller, liksom, eller gick det till?
Ja, jag hade träffat honom på vanligt sätt innan och så frågade han mig plötsligt om han fick gjuta av mig.
Men vad får han ut av att gjuta av er?
Ingen aning. Jag har ju också funderat över det. Vad syftet för honom är, mer än att ha någon form av trofé liksom.
Vi ser ju ut på hans balkong här nu.
Det ser ut som det är barnleksaker där.
Jag vet inte, alltså du vet, liksom så här, det här kan liksom inte vara sant. Det är så himla utstuderat på något sätt. Alltså...
Det jag kommer att tänka på, det är det här troféer. Man sett, du vet, så här, seriemördare och så här, troféer.
Ja,
den här har på sina liksom, erövringar.
Ja, eftersom mannen verkar ha familj bestämmer vi oss för att ringa upp honom istället. Hittar hans nummer via kommunens växel.
Välkommen. Svarar inte för att spela in ett meddelande. Tryck 2.
Mannen vill först inte prata, men när han inser vad vi vet om honom lägger han plötsligt alla korten på bordet.
Ja, så länge jag skriver ut mitt namn så visst.
Okej. Men du köper alltså sex. Du hade gjort det ett par år, sa du. Alltså varför?
Jag vet inte. Det är väl ibland när man har svacka. Man behöver lite närhet och ja, så bara blir det så. Får betala 1500-2000 kronor.
Men vad tänker du om det då? Alltså att du köper sex. Alltså vad tänker du om det?
Ja, alltså det är ingenting jag är stolt över. Jag vet att en del av dem är utsatta och att det är liksom, de gör det för att de är desperata. Det är ju en form av övergrepp.
Ja, alltså det är ju flera som har berättat för mig att du inte bara köper hem utsatta kvinnor utan även att du gjuter av dem sen. Och att du har någon form av samling med deras underliv. Stämmer det?
Ja, det är väl ett specialintresse som jag haft i många år. Just nu ligger det och nedpackar en låda.
Hur många handlar det om? Hur många har du gjort?
Oj, alltså jag vet inte. Alltså det är rätt många, 40 stycken någonting.
Prostituerade kvinnor alltså?
Alla är inte prostituerade, men det är rätt stor del.
Men varför?
Nej, men... Det är väl som en fotograf som tar en bra bild. Varför han inte har det? Det är ett intresse. Kanske lite konstinriktat. Jag har väl haft lite i bakhuvudet att kanske göra någon form av konstprojekt. Jag vet inte. Men jag tycker det är kul.
Ja, men du gör det då på utsatta kvinnor och köper dem. Vad tycker du om det du gör?
Nej, men det är fel. Men ja.
Nu skriver den andra här.
På ett litet hostel i Linnéstan i Göteborg sitter jag och Bella redo. Jag har två kollegor med mig. Bella har med sig sin mamma som stöd.
Om du bara skulle beskriva dem att de är på väg hit nu då. Vilka är de?
Den första är en gubbe i kanske 55 skulle jag tro. Han har barn. Separerad. Jobbar mycket tydligen. Vi har träffat vid två tillfällen. Båda gångerna har han besökt mig mer eller mindre på mitt det boendet jag har bott på tillfälligt.
Han skriver, du visade ju lite här i den här konversationen jag har. Liksom. Mm. Han har själv en dotter, skriver han här någonstans.
Det var någonstans han skulle följa med sin dotter till...
Man har inga tankar på ifall det här skulle varit hans egen dotter som var i denna situationen. Liksom. Vi får se hur det går då. Det
är... En silverfärgad golf.
Helt plötsligt är mannen utanför. Han har kört bil från Göteborgs skärgård. Vår idé är enkel. Männen kommer komma in på vandrarhemmet, knacka på rummet där Bella sitter. När de försöker öppna skickar Bella ett sms till mig som står redo i ett annat rum bredvid. Männen kommer vara där för att de vill köpa en utsatt tjej en fredagkväll. Istället får de möta mig och en fotograf med en kamera i ansiktet.
Hejsan.
Hej.
Jag ska träffa Bella, förstår jag.
Ja. Vi är från Göteborgs-Posten. Jag skulle gärna vilja ställa lite frågor till dig om du vill. Du får vara helt anonym. Vi vill gärna veta hur du tänker när du köper en ung kvinna som har skrivit till dig att hon är dålig. Tyvärr.
Fegis. Kan inte ens tala för sig anonymt.
Nej.
Ja, första försöket blir något av en besvikelse. Den vuxne mannen i 50-årsåldern, med fast inkomst och egna barn, springer bara därifrån. Men vi har samtidigt fler försök. Fler män som är intresserade och som är på väg. Den här gången en ung man i 25-årsåldern. Och det är försök som kommer gå betydligt bättre. Medan vi väntar på honom tänkte jag berätta hur det gick med alla de hundratals sexköparna som jag och Meli granskat. För det var faktiskt inte alla som sa nej till att prata med oss. En del av männen ångrade sig.
Ja, och jag vet ju att du har köpt.
Ja.
Däribland en pensionär i 70-årsåldern som dömts för att ha köpt sex av en utsatt ung tjej.
Jag har inte resonerat någonting, utan det är så här att jag skilde mig från min fru efter ett långt äktenskap och i det läget så jag var ensam och behövde lite mänsklig kontakt och lite sexuell kontakt. Jag saknade helt enkelt någon att krama och tycka om. Utan det var ett utbyte av tjänster, att hon erbjöd sex och erbjöd pengar och tänkte bara på mig själv.
Men när du då, alltså, för det, jag får inte ihop det här, liksom. du är över 70 år då och du möter en ung tjej. Vad får dig att tro att hon skulle ha sex med dig av egen frivilja? Alltså hur resonerar du när du gör det?
Ja, jag måste säga det att jag resonerar väl inte. Jag ska säga det här. Jag är inte någon sån här busig kille eller något sånt här. Jag har ju en medelsens. Jag fattar inte det överhuvudtaget. Jag tänkte inte helt enkelt någonting.
Pensionären köpte flera gånger innan han blev dömd. Säger att han idag minns ett av tillfällena då han köpte sex av en ung utsatt kvinna. Att kvinnan till och med sa rakt ut att hon mådde dåligt.
Jag kan kanske fortfarande inte riktigt förstå det, men jag kan tänka hur fruktansvärt det måste vara för henne och sätta sig på spårvagnen och åka hit och gå hit och sen flina upp sig och vara trevlig och ändå innerst inne känna sån avsky både för akten och för mig som kund och för mig som...
Men det är där jag inte riktigt får ihop det då, för att du är över 70 år, det här är en ung tjej. Hon berättar för dig att hon mår dåligt och du vet att hon gör detta för att hon är desperat pengar och att hon inte gör det för att hon vill. Men sen knäpper du ändå upp dina byxor och har sex med henne.
Det här är inte jag. Det är inte. Jag skulle aldrig kunna göra något sånt här.
Det är du har ju gjort det.
Ja, visst, men jag måste säga det en gång till att jag tänkte ingenting. Jag tänkte bara på mig själv. Det var jag som behövde någonting. Och jag var villig till att betala för det. Jag kan inte tänka mig att något värre brott mot en människa än detta egentligen. Och så har jag själv varit inblandad och utsatt en människa för det. Du kan bara tänka att jag mår dåligt nu. Men som sagt, jag hoppas att inte mitt namn dyker upp någonstans. Det skulle ju fördärva min tillvaro fullständigt.
Jag har sökt hjälp två gånger på något som heter KAST. Det är ju för män som köper. Men det har funkat mest för stunden.
Vi kommer också få tag i en medelålders familjefar som går med på att träffa oss. Hur många gånger har du gjort det här om du skulle uppskatta?
Jag har väl köpt av 25 personer ungefär.
Och av de här 25... Har du någonsin tagit reda på vilka de är och varför de verkligen gör det här?
Nej, det är ju anonyma kontakter. Det är ju jättesvårt. Alltså, jag tycker att det är fel i grunden. Jag ser det som övergrepp. för man betalar ju för någon form av samtycke. Frågan är liksom om man kan köpa ett samtycke.
Finns det någonting, tror du, som hade kunnat avskräcka dig från att köpa sex?
Nej, jag vet inte. Kanske om det hade varit extremt mycket högre straff. Typ flera års fängelse i straff. Och framförallt att det hade varit ett mer prioriterat brott så att fler åker dit. Då blir det ju också, nu är straffet böter bara. Då är det ju inte så allvarligt. Jag fick en p-böter här nyss. 850 spänn liksom. Nästan samma belopp för fan.
Vill du veta mer om männen i den här granskningen? Gå in på gp.se/systrar.
Han är verkligen en fuckboy.
Nu ska vi tillbaka till vandrarhemmet. Där jag och Bella sitter redo. Nästa man på tur är 25-årsåldern.
Alltså han är en sån här sliskig typ som ser elak eller som ger ett elakt intryck.
Han vill jättegärna köpa Bella igen. Trots att hon uttryckligen skrivit att hon varit inlagd på psyk, är självmordsbenägen och vid ett tillfälle bett honom om att döda henne. Hon har skrivit att hon upplever sexköpen som en våldtäkt. Att hon vårdas på behandlingshem och har vädjat om att han aldrig ska köpa henne igen. Men nu är han på vägen då. När han står utanför gör jag och min kollega oss redo. Väntar på att mannen ska knacka på Bellas dörr.
Hej, hej. Det är din årsbossar. Ja. Jag kommer att reportage om sexhandel. Mm. Skulle gärna ställa lite frågor till dig.
Mannen går först med på att bli intervjuad. Men när jag säger att Bella också är här, som också vill ställa några frågor, så ångrar han sig.
Bella är här också, men...
Jag jobbar.
Vad säger du?
Jag jobbar.
Varför är det då? Eller för...
Nej.
Vi kan stanna och prata lite grann.
Vänder sig om och springer. Här hade allt kunnat sluta. Men några dagar senare så ångrar sig mannen. Skriver i ett mejl till mig att han kan träffa oss. Föreslår först att han ska ha mask på sig. Men går till slut med på att prata mot att vi förvränger hans röst. Och inte publicerar hans namn eller ansikte.
Får vi se, så jag testar ljudet här då. Men då, vi kör väl igång då. Du kom ju till det här hostellet som vi hade bokat ett rum på. Och då sprang du därifrån. Vad var din första tanke liksom när du mötte oss där istället för den här tjejen?
Ångest då alltså. Mm. Eller det som jag tänkte på just då.
Mm. Ångest för vad liksom, eller rädsla för vad?
Jag ställer först några frågor i en rum.
Ångest för mitt agerande.
På vilket sätt? Alltså...
På det sättet att ta ett sånt beslut upp.
Och hur gick det till liksom, när du kom på den idén? Hur hittade du Bella?
Det låter som en bortförklaring, men det är kompisar.
Hur menar du då?
Nej, men kompisar som visade... Som det heter. Nej, men jag har en bekant som har gjort det. Alltså just det där med kroglivet, det har man gjort i 10 år liksom. Så det vet man ju hur det funkar och hur det är och typ sånt. Och sen när man går tillbaka till den första gången så var det ju det här med att jag var nedstämd ute och hade någon vilja att gå ut på krogen och hålla på sådär. Utan jag tog det dumma steget så att säga. Ångrar verkligen allt. Att kunna tänka sig att göra det. Ångrar jag sig in i helvete.
Det här var ju ändå andra gången. Du har ju köpt en gång tidigare. Vad är det som får dig att göra det en gång till?
Jag kände inte så mycket. Jag kände mig tom eller vad ska jag säga. Så jag liksom fortsatte mitt vanliga liv typ en gång efter. Alltså, jag tänkte inte så mycket på det.
Bella har ju ändå skrivit till dig. Ni träffades första gången. Och Bella skriver till dig bland annat att... så här. Kan inte sluta sälja på egen hand. Jag har remitterats till ett behandlingshem som jag väntar svar på. Till dess är jag inlagd på psyk. För att inte ta livet av mig.
Och hon skriver här att hon säljer då för att skada sig själv. Och hon skriver att hon gör det för att hon har blivit våldtagen tidigare 2 gånger. Vad tänker du liksom när hon skriver så till dig?
Alltså jag tyckte verkligen synd om henne. Även fast jag kanske är en del av det som har fått henne att må så.
Och sen skriver hon sen, snälla köp aldrig sex igen. Och du skriver aldrig i livet, skriver du. Hon beskriver att hon upplever det här som en våldtäkt på henne. När du köper. Har skrivit det rätt ut. Att det känns som att du har våldtagit mig. Och sen skriver du har mitt ord på att jag aldrig skulle köpa igen. Vad nu det betyder för dig.
Jag har inget bra svar på varför. Alltså varför jag ville träffa henne igen. Jag har ingen aning. Att det var ett väldigt stort misstag jag gjort. Och ett snedsteg.
Jag kanske inte ska dra ut på det. För alltså Bella är ju här. Och skulle gärna vilja säga också ett par ord till dig.
Hej.
Ja.
Det är trevligt.
Ja, vi har snackat lite. Det var ju Bella du skulle träffa den här kvällen på hostelet. Vad tänkte du när du stod där utanför och knackade på dörren?
Jag tänkte nog ingenting. Ångest.
Ånger för vad? Liksom att du ånger för vad du har för vad du faktiskt har gjort och hade tänkt att göra en gång till, eller ånger för att du hade blivit påkommen?
Mest ånger för vad jag hade gjort.
Du satt ju på andra sidan dörren, Bella, eller så. Eller hur känns det att sitta här?
Alltså jag tycker att för det första så tycker jag att det du säger verkar som fullkomlig bullshit. Eller jag menar, om du hade varit ångerfull så hade du väl hållit ditt jävla ord om att du inte skulle köpa igen. Och din dumma kommentar efteråt om att bara för att du inte tycker om och bara för att du inte mår bra betyder inte att alla horor inte mår bra. Nej, men ändå så går det till en som personer som har uttryckligen sagt hur dåligt den mår. Du har ju inte en ånger i hela din kropp. Det har man ju förstått på det sättet du skriver och allting. Så jag fattar inte varför du försöker vinna några slags så här sympatipoäng nu, för jag köper inte det.
Och jag försöker inte vinna någon sympati heller.
Varför kom du hit då?
Oavsett vad det betyder för dig eller inte, så vill jag säga, alltså be förlåt privat liksom.
Men du vågar inte titta på mig nu?
Vågar jag, men jag väljer att inte göra det.
Varför då?
För att jag känner ångest och jag inte vill.
Men förlåt, men är det din tur att känna ångest nu, verkligen?
Nej, jag har ingen aning vad ska jag säga förutom det jag sa. Att jag vill be om förlåt. Sen vad det betyder, det är ingen aning vad det betyder. Antagligen ingenting, men det jag vill säga.
Det gjorde jag ju tydligt för dig förra gången också. Och då gav du mig mitt ord på att du inte skulle köpa igen.
Det stämmer.
Alltså Bella skrev ju ändå till dig hur hon upplevde det och bad dig uttryckligen köp inte mig. Beskrev att det här, alltså det är som en våldtäkt liksom, och beskrev hela sin situation om behandlingshem och allting liksom. Och ja, där står du liksom på det här hostelet och knackar på Bellas dörr.
Ja, just det som du visade förut. Kommer inte ihåg i huvudet. Men jag vet ju att det stämmer. Och sen så visste jag att hon hade mått dåligt. Vilket jag sa för till dig. Så visade jag min sympati. Och den var jag ärlig med. Mm.
Jag är lite nyfiken också på om du har liksom gått igång på det här med hur jag uttryckligen har sagt hur dåligt jag mår. När du vet mina omständigheter. Och jag undrar om det är någonting som du har gått igång på. Eller om det har bara varit... Eller... Va? Har det varit sexigt?
Verkligen inte. Det är inte jag liksom.
Det är inte du att köpa sex, tänker du då, eller? Det är väl precis det är? Eller det är väl precis vad du är? En liksom serietorsk som försöker be om ursäkt när du inte ens kan titta mig i ögonen samtidigt.
Jag kan kolla ögonen och be om ursäkt nu.
Ja, gör det.
jag ber om ursäkt. På riktigt, uppriktigt sagt, så ber jag om ursäkt till dig. För att jag vet hur jag har mått. Så på riktigt så ber jag om ursäkt.
Vad tänker du?
Så jag tänker... Nej, jag tycker bara att du är helt jävla dum i huvudet. Och så vill jag också att du ska förstå att det är på grund av torskar som dig som jag har haft den här sjukdomsperioden. Som kanske kommer vara kronisk. Det får du ta på dig ansvaret för. För det ligger inte på mig. Jag tycker det är så svårt att förstå att man kan liksom se ett mänskligt värde och översätta det till ett pris. Eller liksom när du träffar mig i det här lite mer civila tillståndet, när jag inte är i min horkaraktär. Förstår du inte att liksom det första vårt jävla möte var bara skådespel? Det var definitivt ingen orgasm jag fick. Det kan du verkligen, om du har haft någon självkänsla över det, så ta bort den direkt.
Vad tänker du om detta?
Att det verkligen inte är rätt. Det är så jag tänker.
Då har jag ett förslag att du ska gå ut i media och börja prata om det här. Och börja prata med män, så slipper vi. Vi behöver ta hand om våra trauman. Vi ska inte behöva läxa upp er, utan det får du fan ta på dig nu. Nu är det du som kontaktar den här bekanta som tipsar om sidan. Berättar hur verkligheten ser ut, för nu har du verkligen fått tillgång till hur det ser ut på riktigt. Och mitt fall är långt ifrån unikt. Ingen jag känner med prostitutionserfarenhet vill. Utan det är olika tvång. Det kan vara ekonomiskt, det kan vara självskadebeteende, som i mitt fall missbruk kan driva. Det kan vara fattigdom som tvingar en till det här. Det finns ingenting som heter den lyckliga horan. Jag har aldrig tyckt om dig som person överhuvudtaget. Jag har alltid hatat dig lika mycket som jag gör nu. Nu hatar jag dig mer. Och jag tycker det är så fult att du liksom sitter här och säger att du inte har något svar på saker. För då har du inte tagit ansvar för dina handlingar. Du är inte här för min skull för något. Alltså, du kan inte få mig att tro det på något sätt i världen. För i så fall så hade du, om du hade varit här för min skull genuint, då hade vi inte varit här. Då hade vi varit på en polisstation och du hade liksom anmält dig själv.
Så jag har full förståelse för att du hatar mig och att du inte vill ha någonting med mig att göra. Men det enda jag vill ändå säga till dig, det är att jag är uppriktigt sagt ledsen. Och sen vet jag inte vad det betyder för dig, men det är...
Men det jag tänker på det här, nu kan ju jag säga rakt ut till dig att jag hatar dig och avskyr dig och att du är världens vidrigaste människa. Men samtidigt så skulle jag aldrig kunna tänka mig att köpa dig. Så där hatar ju du ändå mig mer. Eftersom att du är benägen att köpa en annan människa. Det är ju en hathandling.
Nu när du säger det så förstår jag vad du menar, att det är en hathandling. Men det är inte något jag har tänkt på innan. Ja, jag vet inte. Och sen måste jag typ... Jag har gått över en timme, jag ska träna.
Mm. Du ska... Okej. Okay. Ja, ni är ett mer ni vill säga, någon av er? Nej. Ja. Yes. Hur var detta då?
Nej, men det var ganska kul. Var jag för taskig mot honom? Nej, men det känns bra. Nu kände jag bara att det är skönt att inte behöva ha något mer med honom att göra. Och sen så det här jävla empatiska han pratar om, att han är ledsen. Det är så töntigt.
Jag vet, vi pratade ju innan om att du hoppades få någon slags upprättelse. Går det ju att känna det liksom? Går det någonsin att få det?
Alltså, nej, inte någonting som kommer kunna sättas i proportion till vad det har gjort för skada. Jag vet inte, jag ser fram emot att berätta för mina föräldrar och skratta åt honom i tid och evighet. Men det är också, jag antar att det är också en skyddsmekanism, för att i just det här fallet så kommer det ju vara det här jag minns av honom och inte övergreppen. De är ganska förträngda.
Finns det något större du hoppas att kunna bidra med genom att vi gjorde hela den här grejen liksom?
Alltså jag hoppas ju och tror ju att det här kommer starta en dialog. Att folk kommer förstå hur omfattande det här problemet är. Och vart problemet ligger. För det är inte hos oss, utan det är ju männen som har ansvaret att göra liksom något åt det här. För det, vi har tillräckligt att tänka på med våra erfarenheter.
Om du ska vara helt ärlig, liksom, tror du han kommer sluta efter detta?
Nej. Nej, verkligen inte.
Du har lyssnat på Systrar, en granskande podcast av Mikael Verdicchio. I kommande avsnitt.
Under tisdagen har det varit upplopp i centrala Göteborg. Anledningen är att ett hundratal ungdomar hängts ut på Instagram och blivit kallade slampor.
Till slut så bara tänkte man, shit, fuck it, folk tycker jag är en hora. Folk tänker redan så om mig.
Någon som liksom är ute och pratar om jämställdhet. Hur går det ihop med att du våldtar ett barn?
Sjukt typ att stå här utanför med er typ också. Det här är typ som, det här är en annan dimension där jag får min så här återupprättelse.
Har du själv erfarenhet av sexhandel, trafficking eller prostitution? Ring in till vår telefonsvarare och dela med dig av din historia. Numret är 031 62 45 55.
Han hämtade upp mig i sin mörka Volvo. Vi åkte till hans lägenhet i Östra Göteborg. Han gav mig alkohol och sedan hade vi sex. Och gav mig ett vitt kuvert med de avtalade 2000 kronorna i. I lägenheten hade han fotografier på sina två döttrar. Han sa att deras mamma var alkoholist och att han var den vettiga föräldern.
Tack för att ni granskar det här. Själv har jag varit utsatt för sexuella övergrepp och våldtäkter. Jag känner en stor bedrövelse. Jag tycker också att de här tjejerna är väldigt modiga. Jag älskar att vi kommer ut med det här och att vi tillsammans kan bli starka och förändra. Tillsammans så förändrar vi det här. Tack för jättebra podd.
Vill du ta del av fler vittnesmål från kvinnor som blivit köpta av män? Gå in på gp.se/systrar. Musiken i den här podden är vald av de medverkande själva. Och vissa namn och röster är utbytta.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.